en direkt fortsättning från band 68F. Fredrik, 68F.
När du har de här uppgifterna, har du orubbat förtroende för Palmeutredningens sätt att jobba?
Ja, det har jag, men då måste naturligtvis utredningen svara upp mot det förtroende som jag och andra politiker har. Och det betyder naturligtvis att om inte uppföljningen redan har skett på de saker som vi har sett tidigare här ikväll i programmet, så är det naturligtvis ett mycket starkt krav att polisen sätter in alla tänkbara resurser för att förhöra och kartlägga vad som ni har påpekat. Men jag reserverar mig, jag har inte tillgång eller följt spaningsarbetet, och det ska jag heller inte göra. Utan jag har den reservationen att om man inte har gjort det i alla dess delar, då anser jag att man bör göra det. Och det är ju en av kommissionens uppgifter. Bakgrunden till att beslutet om kommissionen kom var ju det förhållandet att mordet inte är uppklarat efter 8 år, och att så att säga vanligt folk undrar, som vi möter på i olika sammanhang, vad som sker och vad ligger bakom alla de uppgifter som tid efter annan kommer i.
Men det var ju det som var anledningen till mina frågor i början. När kommer kommissionen igång? Och du var så svävande på svaret. Det verkar
inte
spela någon
roll.
Nej,
jag var inte svävande, men i riksdagen beslutade att låta regeringen avgöra tidpunkten när kommissionen skulle tillsättas.
Och det borde, men du personligen som ordförande i konstitutionsutskottet, Tage Pettersson, du har ju varit med och drivit fram det här beslutet. Har du ingen uppfattning att det ska det inte gå till verket då?
Jo, men jag måste också respektera riksdagens beslut, och det är att regeringen avgör tidpunkten när kommissionen ska tillsättas. Men det råder ju ingen tvekan om att en kommission behövs. Jag tror också att polisen och förundersökningsdelen anser detta, därför att det finns säkerligen material, och i en sån här lång och stor utredning utgår jag ifrån att både fel och misstag har begåtts. Och Sverige är en demokrati, och folk ute har rätt att fordra att det här blir ordentligt genomgått.
Men du som känner svenska folket, tror du de är lugnade av de här beskeden vad gäller tipset från Kenneth Nejlberg ikväll om hur det har hanterats? Vad tror du?
Nej, jag behöver inte tro någonting. Jag är helt säker på att många människor känner sig undrande, och att många människor också har lite för svårt att förstå att polisen ska utreda frågor som gäller andra poliser. Och därför är det oerhört viktigt att polisen gör allt för att komma med sakinformation och lägga fakta på bordet, och det är också kommissionens uppgift.
Anders Helin, du har sagt vi måste utgå från vad vi konkret vet och inte från hypoteser.
Det
är vad vi vet konkret som är viktigt i en mordutredning. Det finns fler polisuppgifter som är väldigt konkreta.
Det kom ju tidigt in till utredningen tips om poliser, och vi har berättat om några stycken av dem tidigare i våra program. En polisman har vi kallat Ö. Han var också vapenhandlare, känd som att med högerextrema åsikter, Palmehatare. Vad har hänt med den utredningen, Hans Överbo, om Ö?
Jag tycker det är lämpligt att åklagaren svarar på detta.
Ja, de tips som angår Ö, de har kontrollerats så gott det nu går att göra. Och så långt det går att göra. Och jag kan inte se att man kommer vidare i den biten.
Ska vi se vad vi vet om Ö då? Finns det någonting på motivsidan som vi känner till om den politiska inställningen?
Ja, tipsen går ut på att han är, som för många andra, skulle vara en Palmehatare och högerextremist och allt möjligt.
Vapenkunskap?
Ja.
Skjutvana?
Säkert.
Tillgång till vapen och ammunition av aktuellt slag.
Ja.
Kunskap om walkie-talkies.
Ja,
alltså. Buggningsutrustning.
Ja, det vågar jag inte svara på.
Han fick vi importera åt Ebbe Karlsson.
Ja, inte senare. Ja. Ja.
Fysisk anknytning till flyktvägen.
Han disponerade en lägenhet, ja då.
Hur långt från mördarens flyktväg var det?
Jag har inte steg upp den, jag vet inte, men det har väl du gjort.
Ja, den är alldeles i anslutning till, det framgick av reportaget också. Det är en del fakta där, konkreta fakta kring den personen. Vad var hans alibi?
Jag tycker inte han är på något sätt en lämplig mördare. Va? Han har ju skrivit sig från sjukhus samma dag och nyopererat från en tarmsoperation.
Men alibit just om vi tar det.
Ta honom på gatan och ha ihjäl folk. Det är inte lämpligt. Men det är ju för sig riktigt. Det framgick väl av reportaget också att vid tidpunkten för själva skotten där nere, då har han inget vittne eller någonting sånt
där. Det är några timmar där, sa du. Detta är vad vi konkret vet om denna person. Vi vill nu inte alls säga att han är inblandad, men
inte
vi vill
det.
Bara...
Jag uppfattar det så. Att det var ett påstående.
Hur kan du uppfatta det på det viset?
Ja.
Du säger att det viktiga är vad man konkret vet. Detta är fakta ni har i utredningen.
Okay.
Hur ser ni på honom? Är det värt att utreda en sån person? Han är polis dessutom. Vilket ni har sagt att polisuppgifter utreds extra noga. Han var polis, han är ju inte det nu längre, men han var det vid tillfället. Vad kan man... Finns det anledning att gå vidare på en sån person?
Jag tror att man kommer vidare därför att vi har gjort alla de kontroller som går att göra, som vi kan bedöma.
Hans affärskamrat G, militär, han som tog anställning på Televerket Radio under 5, 6, 7 veckor omkring mordet, han är inte hörd.
Ja, avslöjar inte något sånt.
Ja, nej.
För 2 år sedan sa du Hans Elverbro att han inte var hörd.
Ja, det kan ju hända att det var så.
Ja.
Hur är det idag?
Jag svarar inte på den frågan.
När jag satt med det här för ett år sedan då hade jag det mer aktuellt för mig än vad jag har idag. Så att om han är hörd och vilka punkter han är hörd inte, har vågat inte svara på. Men då gjorde jag den här bedömningen.
Vi har ju skickat ett brev till dig och talat om att vi tänkte ta upp de här frågorna, men du har det inte i minnet. Hur är det med polismannen D, som vi talar om, som parkerar sin bil, som bodde i anslutning till den här platsen och som var förste man? Är han hörd?
Tror jag, ja.
Du tror?
Jag har inte i minnet idag.
Självklart, han är en av de första polismän som blir hörd.
Han är hörd i egenskap av polisman, ja, att han skriver en tjänsterapport, men är han hörd i egenskap av de här fakta som vi har talat om nu, att han ingår i den här kretsen av poliser?
Men har du inte glömt bort en sak när det gäller hela den här biten då med de här 2 personernas knytning till det här området? Jag menar, det är ju ändå så att inte ens makarna Palme vet 6 minuter före mordet att de kommer att passera den här platsen. Nej. Hur ska då mördarna veta det?
Nej, men det kanske inte visste.
Ja, men det är ju det knytningen du gör till flyktvägen och lägenheterna.
Man får väl tänka på det viset att det blev ett lämpligt tillfälle i sånt fall. Om man
men då kan man ju inte planera någonting som det lägger upp programmet på, att man har ställt dit en bil och liknande.
Ser du ingenting märkligt i de här rörelserna som beskrivs med bilen och piketbussen och som vi har beskrivit i reportaget? Ingenting?
Jag drar andra slutsatser än vad du gör.
Jag tror inte vi drog några slutsatser. Vi bara frågade, är inte detta som någonting
som vi vet ju också om det, att han har parkerat bilen, för det är ju berättat.
Hur värderar ni alla de här omständigheterna kring de här personerna? Hur värderar ni? Är det tillfälligheter bara alltihop?
Ja, det är ju mycket som är tillfälligheter.
Och allt?
Och jag menar, man ska väl beskriva saker och ting rätt. Det vill säga att den här piketbussen är inte på väg tillbaka till sitt område. De är ju faktiskt det, för de är på Brunkebergs torg. Inte Sergels torg när de får larm.
Nej, men det där är inte korrekt. Med den polisman som vi har talat med som satt i bussen säger att de vek av ner mot Sergels torg och inte mot det egna distriktet innan larmet kom. Det är en helt klar uppgift.
Men då har man ju då 5 poliser där som skulle vara inblandade.
Det har vi inte talat någonting om, att vilka som är inblandade eller inte. Det är bara frågan, hur värderar ni dessa omständigheter?
Det är tillfälligheter.
Det är tillfälligheter, ja.
Ska man inte gå till botten med alla dessa tillfälligheter som råkar sammanfalla med just mordet på Olof Palme?
Jag har ett förslag, och det är den kommission som då Thage G. Pettersson har varit med att föreslagit och fått ett beslut att den ska tillsättas, att den tittar på detta. Och jag vet ju att man håller på i regeringskansliet att förbereda, och det har man ju klart talat ut därifrån också, att man håller på att förbereda att den ska tillsättas. Att det blir före sommaren, har jag förstått det.
Då skickar vi den uppgiften till Thage Pettersson och fortsätter. Vi har redovisat fler uppgifter som kan tyda på att mordet var planerat och som utredarna bara gått halva vägen på, som vi har sett i alla fall. Vem var mannen som de två kvinnorna såg vid Dekorima-hörnet minuterna före mordet? De har ju gett mycket konkreta uppgifter om vad som hände. Och vi har talat med båda två. Och på oss ger de i alla fall ett mycket trovärdigt intryck. Vem var alltså den finsktalande mannen med walkie-talkie som en av kvinnorna kände igen? Hon hade sett honom tidigare på ett gym i Upplands Väsby. Ni har sagt att ni vet vem den här mannen... Ni vet inte vem den här mannen är. Jag har försökt att ta reda på vem det är men inte lyckats.
Ska vi svara eller?
Ja, varsågod.
Ja, men det är ju så att det här är en uppgift som då har kommit till utredningen och vi har lagt ner mycket möda på att försöka kontrollera. Det här är ju ändå en uppgift som är knuten till själva brottsplatsen och vi tog itu med den här omedelbart när den kom till våran kännedom. Och vi har också pratat med båda kvinnorna. Och de har varit mycket rädda och inte velat att någon ska få reda på vilka de är och liknande. Och vi har försökt att behandla dem därefter. Och vi har fått en beskrivning på den här mannen och vi har jobbat utifrån detta med vad den kvinnan, för det är ju bara en av dem som känner mannen, påstår sig känna mannen. Och utifrån det försökt jobba framåt för att identifiera den här personen. Vi har inte lyckats. Vi har lagt ner mycket tid och energi på detta.
Mm. Har ni stannat
och pengar också
där?
Genom har ni att resa där? Över Norden för att försöka få tag på den här personen. Mm.
Och ni har stannat där med att ni inte kommer längre?
Ja, men när
längre.
Man inte kommer längre så kan man inte göra något. Mm. För då kan man aldrig komma fram till Kenneth Neiberg och låta någon polisman höra honom om man ska fastna i andra saker.
Anders Kjellin, tar du ansvar för allt som har gjort till idag på den här utredningen? Är du insatt i alla åtgärder som har vidtagits och inte vidtagits vad det gäller de här kvinnorna?
Ja, det tror jag nog att det är. Det tror jag.
Jag frågade dig i reportaget om du vet om att en av kvinnorna har bett polisen vidta några åtgärder för att stärka hennes berättelse. Och det sa du att du inte kände till.
Ja, nej, hur 17 var det med det?
Nej, jag känner inte heller till.
Nej, det är...
Ingen av er känner till det?
Nej, nej.
Det är så att den ena kvinnan, hon som kände igen mannen, hon såg samtidigt som hon gjorde iakttagelsen ett par som gick förbi.
Mm.
En man och en kvinna gick förbi och hon fick ögonkontakt med dem och det är hon absolut säker på. Och hon vet att de såg henne. Och hon har sagt till era förhörsledare Ingmar Isaksson och Eva Ahl.
Det är riktigt, ja.
Mm.
Att hon har berättat om att det fanns ett par där, ja.
Hon har bett förhörsledarna och polisen att ta fram det här paret för de kan stärka hennes berättelse.
Mm.
Har ni gjort det?
Och vi kan inte hitta de personerna i materialet.
Ni har sökt?
Mm.
Hon har till och med tipsat om hur ni skulle kunna gå vidare om den saken.
Ja, det enda sättet är ju då att gå ut via massmedia.
Har ni gjort det?
Nej. Men det kan vi väl passa på nu eftersom det då är avslöjat det här. Att det par som passerade mordplatsen i riktning söderut den här kvällen. Någon gång före 23 och 21 att de hör av sig.
Mm. Får hoppas att ni får något svar på det.
Mm.
Hon har gett er ett annat tips på hur ni kunde hitta de här. För hon tyckte att hon hörde i ett radioprogram några dagar efter mordet att det nämndes just om ett par som hade gått förbi och haft den här upplevelsen av att se en kvinna och en man inbegripna i något samtal eller någon slags konversation på ett främmande språk. Det har hon sagt till era förhörsledare också. Känner ni till det?
Ja, vi har ju letat i materialet och även i massmedieuppgifter då efter de här, men vi har inte lyckats hitta de här uppgifterna.
Ni har inte varit på radioarkivet?
Nej, men vi har faktiskt egna uppgifter också.
Har ni sökt någon?
Därför att vår erfarenhet är ju att det är svårt att få ut saker och ting efteråt. Va? Så därför har vi samlat ganska mycket själva under den här tiden. Och från den första tiden finns det alltså dokumenterat med videoband, tidningsklipp och det mesta.
Det här var ju radio.
Jo, men även radio finns ju, självklart.
Men ni har alltså inte gått in i radioarkivet och letat trots att hon har sagt att där kan ni hitta personerna som kan styrka min berättelse?
Ja, kan du ordna så att vi får komma in i radioarkivet så ställer vi upp på det.
Är det alltså via journalister ert arbete bedrivs?
Nej, men eftersom du nu hänvisar till sådana saker som har med journalister att göra så måste vi ta kontakt med dem.
Anders Kjellin, svarar du för detta att detta inte har gjorts? Tar du ansvar för det också?
Ja, jag tar ansvar för det.
Du har känt till det här?
Nej, nej.
Du har inte
informerat? Jag är biträdande förundersökningsledare på det viset också. Alltså.
Du sa ju till oss att allt har gjorts, vi kommer inte längre. Och här visar det sig att det finns uppgifter som du inte har fått reda på, som den ena kvinnan själv har bett om.
Det finns säkert massor med uppgifter i den här utredningen som jag inte fått reda på. Det tror jag, för jag sitter inte och läser varenda papper.
Den ena kvinnan har också sagt att hon tror att om hon fick gå under hypnos, så tror hon själv att hon skulle kunna uppleva mera av den här händelsen. Mm. Det har hon sagt i förhörsledarna. Känner ni till det?
Ja, det är nöjet för mig, men det tror jag inte på riktigt.
Hans Ölvebro.
Ja, jag känner inte igen det riktigt, men det är möjligt att hon kanske har sagt det.
Hon sa till henne, det där så arbetar vi inte, så.
Nej, hypnos i Sverige är ju inte ett vedertaget hjälpmedel, och den erfarenhet vi har hittills av de försök vi har gjort har inte... Mm.
Skulle du ha gett henne samma svar alltså?
Som vad då?
Att vi arbetar inte med den metoden, du får inte gå under hypnos.
Nej, men det är ju en sak som man måste avväga. Det är ju inte vittnet själv som ska avgöra vad vi ska göra för åtgärd.
Anders Elin, hade du också avrått från att låta henne gå under hypnos, som hon själv tror skulle kunna frigöra minnen?
Ja, det är alltså ett problem.
Men det är ju faktiskt så att hon har ju berättat en historia av en iakttagelse som vi har dokumenterat. Och jag menar, vad vi sen ska försöka göra, det är ju att identifiera den person som hon då känner igen.
Det är ju så.
Det kan ju inte hypnosen hjälpa till, eftersom hon ju redan har lämnat sådana uppgifter som vi har jobbat vidare på.
Nej, hon kanske kan inte hitta, man kan tänka sig att hon kom på nya detaljer eller så. Men hur som helst, det finns en annan sak. Ni har ju kontrollerat det så långt som möjligt. Har ni talat med de personer kring gymmet som kan tänkas ha någonting att berätta, anser ni?
Ja, det anser vi.
Vet ni att det finns en polis som hade anknytning till det här gymmet?
I vilket avseende menar du då?
Ja, anknytning till gymmet. Han tränade där ibland. Anders Lindus skakar på huvudet. Du känner till det, eller?
Ja, nej, just nu säger det mig ingenting.
Nej, men... inte mig heller.
En polis skulle väl vara lämpligt att prata med. Han har ju ögonen öppna och kan ha iakttagit saker.
Mm. Men vi...
Det är en polis som dessutom är finsktalande.
Ja.
Dessutom så tränade han alltså och sysslar med narkotikaspaning.
Men då kanske du kan tala om vem det är då, för att den, jag menar, vi kan ju, när vi pratar med de som jobbar på gymmet, så är det ju uppgifterna som vi får av dem som vi kan jobba vidare med.
Låt mig då berätta hur det gick till när era män, eller ja, Isaksson Aghed, en man och en kvinna, åkte till Finland. Du nämnde själv att ni kostade på den resan.
Jag har inte sagt det, jag har sagt att vi även lagt ut pengar för att åka till andra ställen.
Det är sant. De träffade en man där som jag också har träffat, och han sa det att de styrde mig så hårt, de här förhörsledarna, så att de bara frågade om vissa detaljer, så att jag fick inte sagt det jag skulle säga. Och så gav han mig det namnet på den här polismannen. Och då frågade jag, så gav du det till dem också? Nej, de frågade aldrig om sådana saker.
Nej, men de frågade väl inte om det var någon polis där. Men du ställer ju bara sådana frågor. Det är klart att du får det svaret.
Men i det här fallet så tycker jag det vore bra för utredningen att man fick reda på att en polis tränade på gymmet som kunde ha gjort iakttagelser. Det måste vara till nytta för utredningen.
Mm. Men,
eller?
Jo, självklart. Och jag menar, det vore väl så att om det nu är... Det har ju inte kunnat gått förbi speciellt många att det har varit uppmärksamhet runt det här gymmet då i den här norrförorten. Och den kollegan då som har kunskaper, han borde väl tagit ett steg själv genom att ta kontakt.
Det är just det, att det behövs inte mer än ett steg, för han jobbar just nu på Rikskriminalen.
Ja, kul.
Du kan få namnet.
Ja, jag tycker inte vi ska lämna det.
Nej då, men du kan få det sen. Men är det inte så att det är lite väl mycket, ert arbete går genom journalister? Du tackar för information du får. Först säger ni att ni inte kommer någon vart, och sen så visar det sig att det går att komma vidare.
Ja, det är väl så att den här kollegan inte har någon information som vi kan komma vidare med. För det är jag helt övertygad om att så fall har lämnat de uppgifterna.
Det är alltså uteslutningsmetoderna. De som inte har hört av sig själva, de har inget att komma med.
Nej, men det är ju det vi säger, att vi vill ju att rätt människor ska vända sig till oss för att vi ska få rätt information. Men vi har ingen nytta av information som leder i snedspår. Utan det ska ju vara information som leder till mordet på Sveavägen, inte någon annanstans.
Tycker ni att det är rätt förhörsledare som har utrett det här ärendet?
Ja, jag anser att båda två är mycket kapabla att hålla förhör och frågar man dem hur det har gått till så har de väl en annan version av.
Nej, men jag menar, ni har en annan förhörsledare nämligen på Palmeutredningen som har varit med hela tiden och som var den som tog fram Christer Petterssons spåret. Han har arbetat väldigt mycket som narkotikaspanare just i de här områdena kring gymmet i Upplands Väsby före mordet.
Ja, nu kommer det med sån här
han som låg bakom så att säga, uppgifterna i Christer Petterssons spåret. Det
låg bakom?
Ja, eller som tog fram det spåret. Ja, du förstår säkert vem man menar. Men han skulle ju ha en speciell kunskap naturligtvis för att kunna utreda det här. Men han har inte fått ta hand om det.
Nej, men han sitter ju närvarande i möten och när man då pratar om det här. Är det riktigt det du säger och han hade information så är jag helt övertygad om att han hade bidragit med detta eftersom han ju bidrar med mycket kunskaper om människor när vi diskuterar olika saker.
Här har vi alltså två kvinnor som går på till mordplatsen. De ser bara några minuter före mordet. En man med walkie-talkie och som de uppfattar något som blänker i andra handen. Han pratar finska. De hör strax efter skott från den platsen. Ni får reda på deras uppgift. Ni ser att ni kan inte komma längre. Och det visar sig att det finns en hel del vägar att gå. Kanske någonting ni ska ta upp igen.
Ja, de här uppgifterna du säger nu, förhoppningsvis så är det så att de här polismännen som du nämner, att de hör av sig.
Och det här paret vi talade om.
Självklart. Om
kanske till och med hypnosen kan vara värt att ta under övervägande.
Ja, det då måste det komma fram nya omständigheter som gör att det finns skäl till det. För det vad som är intressant, det är ju, vi har ju haft de här uppgifterna om de här kvinnornas iakttagelse. Och vi har tagit dem till oss och vi har bearbetat dem. För att om det nu vore så att det är riktigt så skulle det inte vara så svårt att hitta mördaren. Eller hur? Men vi har alltså inte lyckats identifiera den person som den här kvinnan känner igen.
Men om vi då konstaterar att deras uppgift skulle kunna vara avgörande för hela mordutredningen, eller hur? Så undrar man, tycker ni själva att ni har gjort allt som kan göras för att hitta den mannen? Mot bakgrund av de frågor vi har ställt ikväll.
Det beror lite på hur man jobbar och sådär också.
Anders Helin, du sa walkie-talkie-tips passar inte in i den synen ni har på mordet, sa du i reportaget.
Ja, det kanske jag gjorde. Ja, det är ju så med de här walkie-talkie-tipsen att de ligger, de flesta av dem ligger redan för den 28.
Ja, vi talar om kvällen nu, vi behöver inte prata om
det. Och ingen människa visste ju att de makarna på dem skulle gå på bio här, det bestämde ju någon gång på eftermiddagen. Och att de skulle just gå till den här biografen, det blev bestämt kort innan de lämnade sin bostad. Och att de skulle komma och passera Tunnelgatan Sveavägen, det bestämdes ju i samma ögonblick de började gå i och för sig. Så att det är väldigt svårt att se hur man skulle kunna regga upp någon slags konspiration och organisation så här långt i förväg.
Men de här finska kvinnornas tips nu, det är ju ändå på mordplatsen och det finns andra i anslutning till deras promenadväg. Det är ingenting som ni funderar på.
Nej, de finns ju här, de här uppgifterna. Vi har ju med bilden och man vägs in i den här profileringen som vi har gjort. Det är inga nyheter.
Men är det inte så att det till och med stora möjligheter att paret Palme var övervakade den här kvällen?
Vi kan inte utesluta det. Men skulle vi jobba med så att säga den metoden som du rekommenderar nu, att varenda teoretisk hypotes så att säga måste vi väga in i bilden. Vi kan ju på mänsklighetens nuvarande kunskapsnivå inte teoretiskt utesluta att någon varelse från yttre rymden har tagit sig hit och förklätt sig till en cirka 180 meter lång 40-åring och sen begått mordet och försvunnit igen. Rent teoretiskt.
Jämställer du walkie-talkie-tipsen nu som kommer från vanliga svenska medborgare? Och ibland är det till och med två personer som har sett samma person.
Ja, vi har uppgifterna där, men man kan inte, tycker jag, dra några direkta slutsatser av det.
Men krävs det inte i en utredning en viss, du säger hypoteser, krävs det inte en viss fantasifullhet i en utredning?
Jo, det är nog tjusigt det där med fantasi, va? Men till syvende och sist så måste vi föra ner allting på brottsplatsen.
Ja, det var ju där kvinnorna var, de finska kvinnorna.
Ja, visst, de var ju där. Vi har
de såg ju en walkie-talkie på brottsplatsen.
Ja, de säger det.
Även om ni inte hittade en man så stöder inte det teorin på att det var walkie-talkies runt Palme. Om ni tror på kvinnorna.
Det finns ju ingenting annat som pekar på.
Alla andra iakttagelser runt om.
Vadå?
Och walkie-talkies.
Ja, de här walkie-talkies. Ja,
ja, men det är just inte kvinnornas iakttagelser, om ni tror på den.
Tips, ja.
Även om ni inte hittar mannen så...
Svagheten med övriga uppgifter om walkie-talkies är också att det är en person som har sett det bara.
Men det är ju inte korrekt.
Nej, det vet jag. Det finns någon hustru till någon som också har sett
samma
iakttagelser som mannen har gjort. Så. Jag vet det. Ja.
Är kvinnan hör då, hustru?
Det tror jag inte hon är.
Nej. Så när det är två som har sett, då hör ni bara en.
Mm. Ja.
Men det här med övervakning, Olof Palme var ju en väldigt kontroversiell figur, både vad det gäller internationellt och i Sverige. Är det då så konstigt att det var människor som kanske ville ha en chans att mörda honom?
Nej.
Som hade övervakat dem en längre tid? Det fanns ingen hotbild, menar du?
Nej, det har jag inte sagt.
Du sa ju nej.
Nej. Så det är inte så konstigt att tänka sig att det fanns folk som...
Men då skulle de också kunna vara övervakade och att de som vill slå till väntade på det rätta tillfället.
Jo då, vi kan sitta och gissa.
Men har ni prövat den hypotesen?
Ja, hur har den prövat? Vi måste ju gå ner till materialet och se om det finns något som styrker hypotesen att de var övervakade.
Och då finns det då en mängd iakttagelser runt bostaden och runt biografen, runt mordplatsen.
Men då får jag komma tillbaka till... Risk för att bli tjatig till Hans Ölberos kategoriska, måste man väl ändå säga, eller i varje fall definitiva slutsats i februari i TT-telegram. Vi har bekräftelse på att vi tänkt rätt när vi uteslutit alla teorier om konspirationer, walkie-talkie-försedda personer på stan. Här har, under ett kort samtal ikväll, så har vi kommit fram till att det går tydligen att gå vidare på de här uppgifterna. Hur kan ni utesluta dem då?
Ja, hur menar du då? Gå vidare på dem?
De finska kvinnorna. Det finns, ni har inte uttömt alla möjligheter, uppenbarligen. Ni har inte talat med de personerna som fanns där. Ni har inte gjort allt.
De personerna som var där?
Som fanns på gymmet, ja. Som vi talade om.
Ja, vi har pratat med de människorna där som kan lämna uppgifter.
Men vi kommer ju genast fram till en man, den här polismannen, som ni inte har hört.
Ja, men är det så att människor inte lämnar uppgifter till oss så kan vi ju inte komma vidare. Det går ju inte att... Man kan ju inte gå runt och fråga alla, känner du någon polis som har varit på den där platsen? För det är ju då en stående fråga tydligen från en del när det gäller alla de här uppgifterna. Det är inte det, vi frågar inte vilken yrkeskategori människor har, utan vi frågar, vet du någon person som har varit på det här gymmet?
Mm.
Och det är ju personen sen, vad de har för yrke har väl ingen betydelse?
Nej, det är ju självklart.
Men ställer man en fråga, vilket den person som först pratade med de här flickorna, var det en polis? Du såg där. Nej, 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 säger hon. Men ändå så blir det då en polis av alltihop.
Du har missuppfattat mig nu, för att vi har inte talat om att det var en polis som såg, däremot att en polis kanske kunde hjälpa till i er utredning. Men om detta nu var en prioriterad sak när den kom in, och det har ni ju sagt att den var, så måste ni ha hört, ni måste ha tagit varje chans att gå till botten med detta tips. För kan ni hitta den mannen som stod där 2 minuter före mordet på Palme med en radioapparat i handen? Mm. Så är ju mordet löst.
Mm.
Är det inte så?
Mm.
Det måste vara...
Det vet jag inte om jag kan påstå att det är löst. Men det är ju intressant att få reda på vilken individ den här kvinnan har sett där.
Absolut. Och då frågar man sig, varför har den här kvinnan, finska kvinnan, bara fått se på 10 bilder? Andra har fått se på 100-tals bilder och titta på om hon känner igen personen. Varför tog ni inte alla människor som har varit på det här gymmet eller gjorde en väldigt stor satsning och lät henne titta på 10 bilder har hon fått se?
Ja, därför att i den gruppen finns det personer som skulle kunna vara tänkbara.
Jag menar,
det är ju inte de personerna som hon lyfter skrot tillsammans med eller har tränat tillsammans med, utan det är en tillfällig besökare som har kommit in där. För jag tycker fortfarande att våran diskussion fram och tillbaka här leder inte längre fram om vi har gjort rätt eller fel. Därför tycker jag att denna kommission ska istället svara på frågan om polisen har gjort tillräckligt i utredningen. För vi två löser inte den biten.
Låt oss då titta på alla uppgifter som finns kring Säpo. Kenneth Nejlbergs uppgifter tidigare hade ju en knytning in mot Säpo. Och vi kan visa på flera exempel där uppgifter har gått in till Säpo och sen inte gått vidare till Palmeutredningen. Där man alltså på Säpo har bestämt att de här uppgifterna ska stanna kvar där. Vi har tidigare talat om den här sammankomsten på polishuset i Norrköping som ägde rum 6 veckor före mordet. Och där en person som vi har kallat Bertil fick intrycket av att man hade förhandskunskap om en kupp mot Palme. Sen skrevs det här nere i ett PM som Säpo-chefen i Norrköping säger att han skickade till Säpo i Stockholm. Och sen är det försvunnet. Det är fortfarande borta?
Ja.
Har ni försökt få fram det?
Ja, självklart.
Vilket svar har ni fått från Säpo då?
Att de inte kan hitta det.
Har ni möjlighet att gå in i Säpo och titta i deras register och diarier?
Nej.
Där är en gräns för palmutredaren.
Ja, jag kan ju inte gå dit och säga att jag vill gå in i ert register. Det har jag inte befogenhet att göra.
Men om en handling som kan ha anknytning till ert ärende försvinner inne i myndigheten Säpo, som är en del av Rikspolisstyrelsen, så kan ni inte gå in och titta själva.
Nej, därför vi, för det första har vi inte kunskap om hur de förvarar sina handlingar och hur de diarieför.
Får ni gå in där?
Nej, det tror jag inte.
Nej, där går gränsen.
Men vi har ett utmärkt samarbete med Säpo idag. Och med, är det så att de talar om för oss att de har gjort vad de har kunnat för att leta efter det och de kan inte hitta det. Så
Du säger idag. Så. Har ni talat med PGNS, förre operativ chefen, om den här saken?
Inte just om det där brevet.
Om ärenden i Palmeärendet som har kommit bort.
Nej, inte. Det har vi inte gjort.
Varför inte?
Nej, men prata med honom om saker och ting som har kommit bort.
Ja, han var ju nämligen den naturliga
mottagaren. Då ska vi gå och fråga honom, vad är det som har kommit bort?
Han var den naturliga mottagaren av det här PM:et ifrån.
Ja, men jag säger, vi har inte frågat honom utifrån våran roll. Men däremot förutsätter jag att de som jobbar på Säpo har frågat PGNS om han vet vad han säger.
Så vi kan säga att dels kan ni inte gå in och titta på diarier och register i Säpo. Dels kan ni, går ni inte själva in och frågar personer på Säpo om deras verksamhet, utan det går via Säpo själv, så att säga.
Det är så. Nej, men det är ju så att vi har en person på Säpo som utför uppdrag åt oss. Mm. Och det är han som också utför de här.
Ja. Är det allvarligt att det har kommit bort den här handlingen? Vad säger ni om det, Anders Helin?
Nej, om vi fattade reportaget rätt så innehåller den här handlingen inte speciellt mycket. Så att jag kan se det som någonting särskilt allvarligt.
Den som skrev det, han har ju gett sin historia i reportaget. Det är den historia han står för idag. Han var med om ett möte eller en sammankomst där man diskuterade en kupp mot Palme bland poliser i Norrköping 6 veckor före. Det är den version han har haft och som han har idag. Det är hans berättelse.
Han berättar ju inte riktigt likadant för oss.
Får vi se det ni säger att han har berättat?
Nej, det kan vi inte göra. För jag menar, då blir det... Jag menar, han måste ju stå för det han har berättat för oss.
Mm. Ja, men får vi se... Ni påstår att han har sagt något annat till er. Får vi se det?
Nej, därför att vi lämnar inte ut handlingar som finns i utredningen. Det är en förundersekretess och vi kan alltså inte bryta, för gör vi det en gång sen så kanske det blir svårare att säga.
Men då är situationen den att han själv berättar öppet på det här viset vi såg om vad som hände. Ni säger att han har sagt något annat i förhör, men det hemligstämplar ni.
Nej, vi hemligstämplar inte, utan det är sekretess. Det är bara så i förundersökningen. Det är vi har inte hemligstämplat något, det är sekretess på.
Vi har ju begärt att få ut handlingarna.
Ja, vi svarar då att det går inte därför, eftersom det är handlingar som är upp, som är framtagna i arbetet.
Nej, så var inte svaret.
Nej, jag har faktiskt svaret här att det finns inga handlingar av den karaktären om den här personen i Norrköping. Det svaret har vi fått först från palmutredningen. Sen har jag besvärat mig till kammarrätten. Då får vi samma sak här, samma svar här. De handlingarna finns inte.
Ja, det är väl där brevet är då?
Handlingarna är... Jag har hänvisat till 3 olika förhör som har gjorts med den här personen. Jag sitter med ytterligare 2 personer som har hört. De handlingarna finns inte, står det här i det svar jag har fått. Kan läsa upp om du vill.
Har du begärt dem att säga...
Några handlingar av det slag som Bresky angivit finns inte i utredningsmaterialet. Du kan få titta om du vill.
Jag måste ju se vad
det handlar om. Visst, du kan gå tillbaka och titta där.
Det handlar om förhören som är gjorda med Bertil. Det vill säga handlingarna i det ärendet. De finns inte överhuvudtaget i utredningen. Medan ni tittar, Tage Pettersson, när du hör att palmutredningen inte kommer in i Säpo, inte har hört operativa chefen om en sån här sak, har ingen tillgång till diarier, register, får lita på de besked de får. Är det tillfredsställande för utredningen av mordet på Olof Palme?
Uppgiften att spaningsledningen inte har tillgång till Säpo-handlingar var en aning överraskande. Och förmodar att det svar som Hans Ulleborg gav här att man har en särskild man inne på Säpo, men jag skulle nog vilja säga att det vore väl helt naturligt att spaningsledningen har tillgång till Säpos register.
På det här viset har det ju varit hela tiden. De har alltså varit utestängda från att få uppgifter ifrån, gå in själva och ta uppgifter.
Jag har inte hört den uppgiften tidigare, den var första gången.
Hur reagerar du på den?
Jag tyckte den är överraskande.
Låt oss titta på en annan uppgift som har gått in till Säpo men sen inte gått vidare till Palmeutredningen. Det är alltså någon på Säpo har bestämt att den här uppgiften inte ska gå vidare. Det gäller KG Bäck, före detta generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, som en kort tid efter mordet fick uppgifter av en engelsk agent. Han lämnade uppgifterna till en kontakt han hade på Säpo, och det handlade om en svensk Säpo-polis som skulle på något sätt vara inblandad i mordet.
Upprinnelsen och konspirationen i Palmemordet hade sin källa i Sydafrika. Och den bestod av samtal mellan svenska affärsmän och sydafrikanska säkerhetstjänsten. Och dessutom med någon inblandad från svensk polisväsen. Observera inte svensk polis som helhet, utan någon person inom den svenska polisorganisationen.
Med anknytning till Sydafrika?
Ja, det fick jag inte klart för mig, men med anknytning till säkerhetstjänsten i Sverige.
Du fick alltså intryck att det var en svensk säpoman inblandad i konspirationen?
Det fick jag.
Ja. Anders, ja, Hans Ölvebro läser fortfarande. Anders Helin, den här uppgiften försvann.
Ja, du säger det, ja.
Inte jag, utan Ingemar Krusell som var andre man i utredning mellan 88 och 91. Mm. Han säger att när han läste igenom alla handlingar som gäller poliser från Säpo fanns det ingen uppgift om någon Säpo-polis där. Slutsatsen måste väl bli att den här försvann. Mm. Eller har du någon annan slags?
Nej då, det låter rimligt i det här läget.
Den försvann alltså inne i Säpo, en uppgift om Säpo. Mm. Hur ser du på det?
Ja, det är bara roligt att få titta på det här i och för sig.
Vad sa du?
Det hade varit roligt att få titta på det.
Roligt?
Mm. Ja. Intressant.
Men det betyder att det här tipset som Säpo sållade bort, får man väl säga, det har undandragit sig. Det har kommit bort från Palmeutredningen. Ni har inte haft möjlighet att ta ställning till det.
Nej.
Tage Pettersson.
Ja, det bara bekräftar ju att det är överraskande att inte spaningsledningen och förundersökningsledare har tillgång till alla handlingar och det material som har anknytning till mordutredningen som finns på Säpo-sidan.
Men är inte det mycket allvarligare än så, Tage Pettersson? Man kan ju ändå inte utesluta att det ligger någonting i en sån här uppgift. Och den handlar om Säpo och den försvinner på Säpo. Vad betyder det för utredningens slutliga resultat, tror du? Vad kan det betyda?
Ja, frågan ska egentligen... inte jag svarar på, men naturligtvis är det här en uppgift för den kommande kommissionen att titta på. Och jag vill inte utesluta att kommissionen inom sig skulle kunna eller kommer att utse en specialgrupp för att just arbeta med de så kallade polisspåren med Säpo-delen. Jag tror att det kommer kanske att fordra ett särskilt arbete, och jag skulle kunna hoppas i alla fall att regeringen i sitt direktivskrivande lämnar kommissionen möjligheter att också arbeta med specialgrupper. Jag tror att både polis och åklagarsidan skulle kunna hälsa ett sånt förslag.
För att visa att det här inte är några enstaka exempel så kan vi här presentera ytterligare fall som har försvunnit på Säpo.
Den här tidskriften ges ut av Magnum-sällskapet, en organisation där Bengt Nordqvist var aktiv på 1970-talet. Där träffar han på högerextrema och skjutgalna personer.
De var vapenintresserade, de var intresserade av amerikanskt skytte och amerikanska revolver och sådant. Men det fanns otvetydigt... nazistiska strömningar och till exempel då det här med negativa inställning till Vietnamrörelsen, som ju självfallet förde med sig negativ inställning till Olof Palme. Redan några dagar efter Palmemordet så vände jag mig till en regional representant för Säpo i Mellansverige och lämnade över mina funderingar och de handlingar jag hade för att då vidarebefordra. Jag litade ju då naturligtvis på att det här skulle komma in i utredningen. Bara namnet Magnumsällskapet borde ju stämma till en del funderingar i alla fall, eftersom det fanns mycket vapen utav den här sorten i den här organisationen. För ett år sedan ungefär så kontaktade jag Palmeutredningen i Stockholm, och bara för att be att få en kontroll på om mina uppgifter fanns i deras material. Och det visade sig då vid en kontroll där att mina uppgifter fanns inte.
Kan du berätta hur det gick till?
Ja, jag sökte upp Palmeutredningen och fick tala med en kvinnlig tjänsteman där. Och jag berättade min historia och hon bad mig vänta och gick ut i datorrummet för att söka, och kom in efter en stund och sa att det finns inga uppgifter om dig som uppgiftslämnare här. Och då frågade jag om det fanns Magnumsällskapet. Nej, det var, hade hon inte heller inte kunnat hitta.
Det var alltså direkt efter mordet som Bengt Nordqvist vände sig till Säpo. Och det här besöket hos Palmeutredningen, det gjorde han alldeles nyligen. Så jag har legat där i 8 år på Säpo utan att nå fram till utredning. Vi ska visa ännu ett exempel på uppgifter som inte nått fram till utredningen.
I det här brevet berättar en person om iakttagelser han gjorde en vecka före mordet. Han hade då träffat på ett par polismän som uppträdde på ett anmärkningsvärt sätt vid en bensinstation. Efter mordet på Olof Palme gjorde han en skriftlig rapport om händelsen och skickade till en kontaktperson på Säpo som han kände sedan tidigare. När han nu i vår vände sig till Palmeutredningen fick han veta att hans uppgifter aldrig gått vidare från Säpo till Palmeutredningen.
En rad uppgifter alltså som försvann på Säpo, Hans Ölvebro. Är det ett problem för utredningen att ni inte har fått ut allt från Säpo?
Ja, jag vet ju inte om de här handlingarna kom in på Säpo, så har de ju klart gjort vissa bedömningar och sådana här saker för att se om det här kan vara riktigt, och de kanske har gjort kontroller. Och under vid den här tiden så låg ju en fjärdedel av utredningen så att säga på Säpo, så det är väl inte så konstigt. Sen har man då dragit slutsatser och kommit till att det här har ingenting med mordet på Palme.
Vem har gjort
det? Ja, någon måste ju ha gjort det.
Är det dokumenterat, tror du, vem som har tagit ställning till de här uppgifterna?
Ja, förhoppningsvis är det ju så, om nu handlingen har kommit
dit. Men kan du få tillgång till att se vem som har gjort den här bedömningen?
Ja, är det så att man har handlingen så plockar de ju fram handlingar.
Men det vet ni ju inte om.
Nej, men de kan ju klart säga då att vi har ingen handling, och det är väl att stå och skämma så fall.
Rikspolischefen sa för några år sedan när ni tillträdde att allt material från Säpo skulle lämnas över till Palmeutredningen. Det var klart och utsagt på det viset.
Ja, så den uppfattningen har jag haft hela tiden, att det som är relevant i utredningen har också lämnats.
Du har alltså trott att ni hade allt som fanns på Säpo?
Ja, självklart.
Så var det inte. Om ni inte har tillgång till alla uppgifter, kan det finnas en möjlighet att ni inte kan nå ända fram till lösningen, därför att lösningen kanske finns just i de uppgifterna? Kan det vara så, Hans Ölvebro?
Ja, de här uppgifterna är ju inte så att lösningen finns där. Möjligtvis att man kan jobba vidare med den för att komma.
Hur vet du det? Du har inte ens sett uppgifterna.
Ja, men lösningen, det här är ju Magnumsällskapet, att det är en intressant...
Sydafrika.
Ja, men jag menar, det är ju inte så att det knyter någon till Sveavägen.
Hur vet du det? Du har inte sett uppgifterna.
Ja, men om det nu är så att där det står sådana uppgifter i pappret, så borde ju någon ha reagerat på att det här finns ju lösningen kanske.
Någon på Säpo, menar du?
Ja, och jag är helt övertygad om att de som hade varit med och jobbat där gjorde ju riktiga bedömningar.
Sammanfattningsvis, du har inte fått allt material, du har trott att du har fått allt material, men du är fullt övertygad om att de som har sållat bort materialet har gjort en relevanta bedömning. Det litar du på, men du vet inte vem det var. Är det rätt uppfattat?
Jag är helt övertygad om att det är PGNS som har gjort bedömningen i slutändan, eftersom han var den som var chef.
Och honom har ni inte talat med?
I avseende att gå och fråga honom, är det så, har du något papper som har kommit bort? Det kan man ju inte göra.